I England så fördömdes allt det här under 1800-talets första hälft som ogudaktiga spekulationer. Och kanske var det anledningen till att Darwin dröjde så länge med att publicera sin teori. Han ville också väl underbygga sina teorier innan han publicerade sin bok. Den kom så 1859 under namnet Om arternas uppkomst. Den här bokens grundtanke var att en förändring bland arterna sker över tid genom variation hos individernas egenskaper och att det är det naturliga urvalet som styr vilka individer inom arterna som mest fortplantar sig och därmed i högre grad än andra för vidare sina gynnsamma variationer. I slutet av boken så talar han sen om de olika arternas gemensamma ursprung i en eller några få urformer. Darwin undvek i den här första boken om arternas uppkomst att tala om människans uppkomst. Utan han skrev där lite försiktigt att ljus kommer att kastas på människans ursprung och hennes historia. Det skulle dröja fram till 1871 innan han rent ut skrev vad många redan hade anat eller förstått var hans tanke. Nämligen att människan härstammar från apan. Darwins bok om arternas uppkomst den väckte genast internationell uppmärksamhet och översattes till många språk. Det blev en vetenskaplig standardtext som väckte intresse bland alla samhällsskikt. Reaktionerna var till en början blandade bland naturvetarna. Den både prisades och tillbakavisades. En professor, han gav ett mycket negativt omdöme. Han skrev, allt som var nytt i boken, det var falskt. Och det som var sant var gammalt. De som häftigast kritiserade Darwin, det var fossilexperterna. För de hävdade att fossilmaterialet, det gav inte något stöd åt utvecklingsläran. Eftersom alla de mellanformer som ju rimligtvis borde finnas om nu evolutionsteorin vore sann, de finns inte där. Undan för undan så vann ändå Darwins teorier terräng. Och 1864 fick han den finaste utmärkelse en brittisk naturvetare kan få, Royal Society's Copley Medal. Till stor del så hade Darwins framgångar sin förklaring i att han hade en mycket enveten förkämpe, en man som har gått till historien som Darwins bulldog. Han hette Thomas Huxley. Han var en uttalat kristendomsfientlig vetenskapsman och han försvarade och spred Darwins tankar. Han lyckades samla stora åhörarskaror, så även bland arbetarklassen, i föreläsningsserier. Darwin själv var inte ute på såna här turnéer och spred och bland sina idéer och blandade sig inte heller i den vetenskapliga debatten med andra, för han var sjuklig, utan han lät andra då, och särskilt Huxley, sköta det. Trots att utvecklingsläran uppvisar så många svårigheter, det här som jag nämnde här, luckorna i fossilmaterialet, det är bara en utav alla svårigheter, så vann den ändå gehör undan för undan. Darwins tanke eller hans ambition, det var att i det vetenskapliga tänkandet kunna helt plocka bort Gud och ge liksom en förklaring, en helt inomvärldslig materiell förklaring till livets uppkomst. Och att hans idéer fick sån spridning trots att det var så många svårigheter förenade med den, det kan man nog enklast förstå att den var så tilltalande för den naturliga människan. En människa bortvänd ifrån Gud vill ju inte behöva vara ansvarig inför någon vad gäller ens liv. Och om darwinismen är sann, då finns det ju ingen skapare. Då behöver man inte avkrävas något ansvar över sitt liv. Och då kan man leva ut sina onda lustar och hemliga begär. Utvecklingsläran befriade människor från de hämningar som ett samhälle präglat av kristendomen hade belastat dem med. Hur var då reaktionerna inom kyrkans värld? Ja, man tänker närmast anglikanska kyrkan, eftersom Darwin ju var verksam i England, så var den också blandad. Det fanns nämligen redan från början liberala präster som accepterade utvecklingsläran. Men de flesta fördömde läran eller ställde sig avvisande, åtminstone gentemot de här nya idéerna som ju motsade allt vad man ditintills hade lärt om skapelsen, om människans ursprung och så vidare. Och jag tror att man generellt kan säga att det sätt som utvecklingsläran togs emot inom den anglikanska kyrkan också gällde i de andra västeuropeiska länderna, inom de stora kyrkosamfunden, säg Svenska kyrkan och motsvarande folkkyrkor. Alltså att det var blandat mottagande. Men efterhand så bröts det kyrkliga motståndet ner. Och sen blev det bara små minoritetsgrupper som höll fast vid den bibliska skapelsetron. En som genast trädde upp emot Darwins idé, det var biskopen av Oxford, Samuel Wilberforce. Det var en legendarisk evolutionsdebatt som ägde rum mellan honom och Huxley, som ju var Darwins bulldog. Den ägde rum i Oxford 1860, och värd för denna debatt, det var British Association for the Advancement of Science. Biskopen, han var väl insatt i evolutionsteorins vetenskapliga problem, och det var på det området debatten fördes. Det blev en livlig diskussion, och rapportering av den här debatten så har det smugit sig en mycket mytbildning och tendensiösa rapporter. Det var inte så att den här biskopen var underlägsen och att han gick emot vetenskapen därför att den stred emot religionen. Utan det fördes på ett vetenskapligt plan, den här diskussionen. Han var mycket duktig, den här biskopen. Och det var två världsåskådningar som stod emot varandra. Det var inte religionen som sådan emot vetenskapen som sådan, utan det var en ateistisk vetenskap som stod emot en vetenskapssyn som också kunde inrymma tanken att Gud finns och att en andlig verklighet existerar. Men den mest kända konfrontationen mellan den kristna skapelsetron och evolutionsläran, det var den som ägde rum i Dayton, USA, 1925. Det hela har gått till historien som aprättegången. Strax dessförinnan så hade delstaten Tennessee antagit en lag som förbjöd alla lärare i skolorna att lära ut något som stred mot Bibelns skapelseberättelse. Läraren Thomas Scopes trotsade detta förbud, och i rättegången dömdes han till $100 i böter. Trots denna fällande dom, som sen för övrigt upphävdes i högre instans, så betraktades Scopes och hans advokat i allmänhetens ögon som segrare. För massmedia målade upp bilden av de skapelsetroende som trångsynta bibelfundamentalister. Så man skulle kunna säga att den här domen i Dayton var en pyrrhusseger för de bibeltroende. Alltså en seger som kostade mycket mer än vad den smakade. Undan för undan så har utvecklingen sen gått evolutionisternas väg. Så att idag är utvecklingsläran som gäller i det amerikanska skolsystemet. Jag ska nämna två exempel på vad utvecklingsläran har fört med sig i samhälls- och kulturlivet. Darwin hade också en tysk bulldog, professor Ernst Haeckel. Och han var den första som konstruerade ett träd över människorasernas uppkomst. Längst ned på en egen gren av människoträdet så placerades de som man kallade ullhåriga afrikanerna. Indogermanerna eller arierna placerades allra högst upp på en annan gren av detta utvecklingsträd. Och den grenen, det var de släthårigas. Och strax under arierna så placerades judarna. Judarna ansågs alltså vara väldigt högt stående. Men kanske just därför också kom de att betraktas som särskilt farliga. Alltså ett hot emot den vita rasens utbredande. Vi ser här att när Adolf Hitler sen framträdde på 1920-talet så hade han alltså en vetenskapligt utarbetad teori att vila på. Evolutionsläran som hävdar den starkes eller den bäst anpassades överlevnad på de svagares bekostnad leder snabbt över till tanken på den livskraftige übermensch som med naturens egen rätt skaffar sig Lebensraum. Darwins tankar öppnar vägen för nazism och liknande ideologier. Därför att om varje djuriskt beteende hos människan förklaras vara normalt och gynnsamt för artens överlevnad, då betraktas också vredesutbrott och aggressivt handlande inte som följder av syndafallet utan som nödvändiga egenskaper som har utvecklats långt tillbaka i tiden under årtusendens lopp av aphannen när han försvarade sitt revir genom att framgångsrikt bita och riva sina konkurrenter. De här egenskaperna anses nödvändiga för vår överlevnad och har alltså ärvts till oss från våra livskraftiga förfäder bland primaterna. Utvecklingsteorin leder alltså till läran om herre, folket och övermänniskan. Den lutherske teologen Tom G. A. Hart skriver i sin intressanta bok om skapelsen att detta argument är helt hållbart. Utan Darwin, ingen Hitler. Ja, om Darwin, så nödvändigtvis Hitler. Är djungens lag, tillvarons princip, så kommer den att tillämpas. Med den starkares rätt utplånar så den starkare människan, den starkare samhällsgruppen, den svagare. Inte bara Hitler utan också Karl Marx är beroende av Darwin. Marx ansåg ju att hela historien är en evolutionistisk utveckling där olika samhällsgrupper genom våld och blodiga revolutioner leder historien fram till slutmålet. Ja, först kommer proletariatets diktatur, men sen efter denna övergångsperiod så kan det paradisiska tillståndet upprättas på jorden, det klasslösa samhället. Hart fångar sambandet mellan nazism och kommunism i en mycket träffande formulering. Han skriver: skillnaden mellan nazism och internationell socialism är här som ofta ringa. Marx ville till och med dedicera andra upplagan av Das Kapital till Darwin, och Engels förklarade vid Marx grav att Marx för samhällsvetenskapen varit vad Darwin var för biologin, utvecklingslärans förkämpe och tillämpare. Vad dess resultat blir, den blonde besten eller den röde proletären, är i detta fall likgiltigt. I evolutionismens spår så skördades nog minst lika många misshagliga och icke anpassade människor som offer bakom järnridån som i Nazityskland. Jag har nu kortfattat presenterat utvecklingsläran, hur den fördes fram av Darwin och hans förkämpar, hur den togs emot av samtiden och hur den har, vad den har lett till för utveckling. Allt det här kan man studera genom vanlig historisk och idéhistorisk metod. Det är alltså allt sammans åtkomligt för våra sinnen och vårt naturliga förnuft. Men bakom allt detta så står en osynlig andlig makt som vill fördärva oss allesammans. Det är inte i första hand Darwin och hans bulldoggar som är kristendomens fiender, utan de onda andar som inspirerat dem till att sprida evolutionslärans onda draksådd ut över hela vår värld. Paulus skriver ju i Efesierbrevet: vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Vi har ju nu den här helgen varit samlade här i Norrköping på Nelk, och syftet har varit att sprida biblisk tro i våra nordiska länder. Vi står ju mitt uppe i en andlig kamp och ser det som viktigt att stödja och uppmuntra varandra och om möjligt kunna finna en gemensam väg framåt. Vi har samlats därför att vi hoppas att den här konferensen på något sätt skulle kunna vara till nytta i arbetet att utvidga Guds rike i våra nordiska länder. Men ännu mer ivriga än vad vi är att sprida Guds rike är djävulen och hans armé av onda änglar, då det handlar om att förstöra, förinta det riket. Medan vi är tröga, trötta, svaga, vi dras mellan världen och Guds rike, därför att våra liv är en ständig kamp mellan köttet och anden. Men djävulen och hans onda andar, de haltar inte på båda sidor, utan de är 100-procentigt målinriktade på att dra med sig så många människor det bara är möjligt in i det eviga fördärvet. Det är väl inte svårt att tänka sig att de, precis som vi, också samlas till konferenser. Men medan vi vill arbeta för Guds rike så smider de planer och lägger upp strategier för hur de ska fördunkla och utsläcka det himmelska ljuset som strålar fram ur den bibliska uppenbarelsen. Säkert så har idén om evolutionen, denna idé som så effektivt stänger människor ute från Guds rike, som vi snart ska se i fortsättningen av föredraget, säkert har detta framkastats på en sån där diabolisk konferens där djävulen och hans änglar har sammanträffat. Och sen har de onda andarna funnit villiga kanaler bland människorna för att sprida denna själa mördande lögn. Vi ska därför ha klart för oss att det är en andlig kamp som vi för. Evolutionsläran kan bemötas och har också gjort det framgångsrikt på ett naturvetenskapligt plan och på ett vetenskapsfilosofiskt plan. Och det är ett viktigt arbete som vi ska uppmuntra. Men vi måste inse ändå att för en kristen så är det enda avgörandet till sist: vad säger Bibeln, Guds heliga ord? I det sammanhang där Paulus talar om våra fiender i himlarymderna, det som jag just citerade, så talar han också om vår rustning i striden. De här persedlarna, och till dem så hör ju också andens svärd. Och det svärdet, det är Guds ord. Och när Jesus blev angripen av Satans frestelser i öknen, så besegrade han djävulen genom att slunga bibelord mot honom. Och därför så ska jag i det här föredraget lämna åt sidan de naturvetenskapliga invändningarna som finns emot evolutionsläran, och istället bemöta denna lögn med Guds ord. Föredraget kommer alltså att nästan helt röra sig på det teologiska planet. Någon gång kommer jag ändå att ta upp något mer av vetenskapsfilosofiskt resonemang, och kanske något även på naturvetenskapliga området. Men det är ändå Guds ord som här idag ska få stärka vår tro på Gud och på hans makt i såväl skapelse som frälsning. Det är ju så att de vapen vi strider med, de är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader med allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Evolutionsläran är ju i grund och botten en ateistisk och materialistisk ideologi. Den har ju också lett till att många har blivit ateister eller agnostiker. Men vi såg redan i föredragets inledning att det fanns sådana också inom kyrkorna. Många präster som ändå försökte förena utvecklingstron med sin gudstro. Och då anslöt man sig till den så kallade teistiska evolutionismen, vilket då innebär att man bejakar evolutionen som ett biologiskt och historiskt faktum. Men man menar samtidigt att denna utveckling är inte blind eller slumpartad, utan bakom utvecklingsprocessen så står Gud, som leder hela förloppet genom sin försyn. Den här synen har sedan länge blivit den vanliga, den helt dominerande inom de stora kyrkosamfunden i världen. Vi kan bara som ett exempel nämna den romersk-katolska kyrkan, som har ungefär 1 miljard medlemmar. Den har sedan länge slagit in på den här vägen. Hur förödande försöken till sammanjämkning mellan kristendom och evolutionslära är, och hur omöjligt det är att göra detta utifrån den bibliska uppenbarelsen, det ska vi nu tala om resten av det här föredraget. Det tycker jag är motiverat eftersom den teistiska evolutionismen faktiskt är ett större hot emot kristen tro än den ateistiska evolutionismen. Därför att lögnen är ju mycket farligare när den inte är av det grova, helt uppenbart ogudaktiga slaget, där man säger det finns ingen gud. Den teistiska evolutionismen är lömskare eftersom den klär sina ord i religiösa termer och vill framstå som from och som möjlig att förena med den kristna religionen. När David gick Goliat till mötes så valde han ut 5 stenar till sin slunga. Och nu så vill jag på liknande sätt angripa och fälla den teistiska evolutionismen på 5 områden eller punkter där den har framfört lögner som ligger i uppenbar strid emot Guds ord. Och den första stenen slungar vi emot lögn 1. Skapelseberättelsen är mytologiskt menad. Det är ju så det sägs och lärs ut vid alla statliga teologiska institutioner. Det förs fram som en självklar sanning att skapelseberättelsen är mytologisk. Man menar att författarnas avsikt, man menar inte att det är Mose som har skrivit Moseböckerna, utan flera olika författare, att deras avsikt inte har varit att tala om hur världen en gång verkligen kom till, utan att syftet istället var att framställa mer allmängiltiga sanningar om hur Gud och människans situation i världen är. Man säger också att förstår man skapelseberättelsen rent konkret historiskt, så har man kommit alldeles vilse. Det här synsättet på Bibelns första kapitel, det fick sitt genomslag i och med evolutionismens intåg i kyrkorna. Det var ingen som hade någon tanke på att det skulle kunna varit så tidigare. Genom att hävda att första Moseboks första kapitel bara är myter som på ett symboliskt sätt beskrivit tillvarons villkor, så kan man då föra in evolutionen. Man gör också en bodelning. Då säger man att Bibeln besvarar varför-frågor. Alltså varför finns vi till? Vad är meningen med livet och så vidare? Och naturvetenskapen besvarar hur-frågor. Hur skapades jorden? Hur gammal är den? Hur uppkom arterna och så vidare? Och därmed så menar man att det här är två storheter som aldrig kommer i konflikt med varandra. För de talar inte om samma saker. De rör sig inte på samma områden. Och så menar man att man därför kan bejaka båda. Tyvärr så har evolutionsläran inte bara anammats av liberalteologer, utan till och med utav förhållandevis konservativa teologer, kyrkomän. Som till exempel den biskopen i Göteborg, den berömde Bo Giertz. Evolutionsläran har alltså trängt sig djupt in i de led som skulle kämpa för biblisk tro och som också i allmänhetens ögon uppfattats göra det. För bara några veckor sedan så var det en längre artikel i Svensk pastoraltidskrift, det är ju högkyrklighetens organ i Sverige, där man förde fram just den teistiska evolutionismen som det enda rimliga att tro på och hålla sig till. Är då skapelseberättelsen verkligen symboliskt menad? Är det verkligen möjligt att genrebestämma den som myt? Läser man första Mosebok, alla kapitel, så är inte det någon tanke man kan komma till om man inte har förutfattade meningar och tänkt sig att det skulle vara en myt. Hela första Mosebok är mästerligt komponerad. Efter skapelseberättelsen i första Mosebok så kommer en följd utav fortsättningshistorier, 10 stycken. Och det finns aldrig där någon skarv mellan myt och vanlig historia. Utan hela tiden, i alla kapitel i första Mosebok, så möter vi ett och samma historiska framställningssätt. Det är inte mytologi, symbolik eller något sånt. Utan det är klart framställd historia. Både i skapelseberättelsen och längre fram då vi läser om patriarkerna. Och släktregistrarna visar ju tydligt att också Adam och Eva var verkliga personer som fick barn, som sen i sin tur fick barn, som så småningom blev Abraham, och sen från honom led i släktlinjen vidare till David och sen till sist till vår frälsare Jesus Kristus. Det vore mycket hedligare av liberalteologerna om de istället för att försöka få skapelseberättelsen till myt öppet erkände att de inte tror på vad som står där. Mytologiserandet, det är en nödlösning som man har tillgripit när det då enligt deras mening, eftersom de inte tror på Bibeln utan mer på naturvetarna har visat sig att skapelseberättelsen inte stämde. De gör helt enkelt våld på texten. Så vill jag ju påpeka en självklarhet, att för en kristen så är det naturligtvis så att man ska ha samma uppfattning till Bibeln och dess vittnesbörd som Jesus, ens mästare, har. Jesus hänvisar i sin undervisning om äktenskapet i Matteus 19 så som en självklar sanning att Adam och Eva blev ett kött. De var verkliga personer. Det återger en historisk sanning. Och detsamma gäller om Paulus när han i första Timoteusbrevet 2 motiverar ordningen mellan könen utifrån de historiska tilldragelser som ägde rum i paradiset. Nu har vi med Guds klara ord skingrat den mytiska dimma som skapelseberättelsen blivit insvept i och visat att skapelseberättelsen i själva verket är en beskrivning utav världshistoriens första dagar. Nästa sten slungar vi mot lögn 2. Evolutionen har fortskridit under Guds överinseende. I denna lögn så möter vi det som vi skulle kunna kalla själva definitionen utav den teistiska evolutionsläran, nämligen att en utveckling, så som den i huvudsak beskrivs av majoriteten av vetenskapsmän, har verkligen ägt rum. Men den är inte blind eller slumpartad, utan Gud leder utvecklingen genom sin försyn. Vi ska alldeles strax pröva detta påstående utifrån Guds ord. Men jag vill först ändå påpeka något om att de teologer som tror på den teistiska evolutionismen, de godtar helt okritiskt två axiom, alltså obevisade utgångspunkter, som den ateistiska vetenskapen vilar på. Det första axiomet är att Gud inte får tas med som en verkande orsak. Och den andra är att nuet, den verklighet som vi kan studera här och nu, det är forntidens nyckel. Det här kallas för uniformismens princip. Att många inom kyrkorna sväljer det första axiomet är verkligen ödesdigert. Om vi nu tror på en Gud som enligt sin egen uppenbarelse i Bibeln har ingripit i skeendena i världen, inte bara en gång utan många gånger, och på ett helt avgörande sätt i skapelsen, varför ska man då acceptera en filosofi där man a priori, alltså på förhand, har uteslutit Gud som en förklarande orsak? Det är ju självklart att om man gör det, då får det konsekvenser för vår uppfattning av verkligheten. Att man säger att Gud har lett det hela genom naturliga orsakskedjor är ju bara ett sätt att förklara en ateistisk modell med religiös terminologi. Och det gör man ju för att man försöker bli salongsfähig. Det andra axiomet, som vi kallar för uniformismens princip, den innebär att man antar att alla de processer som vi idag kan iaktta, de har alltid sett likadana ut. Och de har alltid fortskridit i samma hastighet. Och genom det antagandet så kommer man upp i mycket höga åldrar, då det till exempel gäller att datera jordens ålder. Men vad är det som säger att denna princip är riktig? Det är en helt godtycklig hypotes. Och dessutom förbiser uniformisterna en att det har skett katastrofer i historien som har brutit av de processer som vi idag kan iaktta. Inte minst då den stora flodkatastrofen som vi kallar syndafloden. Spår ifrån den kan man till exempel se där fossilerade trästammar står lodrätt och skär rätt igenom lager av jord som vetenskapsmännen antar ha många hundratusen år på sig för att kunna komma till stånd. En enda sådan trästam har hittats som skär genom 130 000 år av så kallad uniformistisk tid. Och man har hittat överlappande trästammar som skär genom 1 miljon år. De här olika jordlagren bör alltså inte, så som de flesta naturvetenskapsmän tror, ha kommit till under väldigt långa tidsperioder, utan under väldigt kort tid. Som argument för att jorden och dess arter har mycket hög ålder så brukar fossilavtrycken föras fram. Men sällan tänker man på att de kan ha kommit till under mycket snabba och extrema förhållanden, som till exempel under syndafloden. Men om man accepterar axiomet att alla processer måste ha varit sådana som vi idag kan iaktta dem, ja, då måste ju avtrycken självklart vara mycket gamla, precis som bergslagren där de har påträffats. Så måste vi också tänka på att de metoder man har för att mäta ålder är mycket osäkra. De ändras från tid till annan och varierar också forskare emellan. Ett intressant faktum som man ibland inte tänker på, det är ju att Bibeln själv beskriver en värld som skapas inom citationstecken gammal. Adam och Eva var inga spädbarn den sjätte skapelsedagen då de kom till, utan de var redan vuxna människor fastän de hade framskapat samma dag. Och hade man fällt ett träd där i Eden, då hade det kanske haft årsringar fastän den hade skapats samma vecka. Skapelsen har alltså en inbyggd eller skenbar ålder. Gud skapade ting och varelser i färdigt skick. Vi kan till exempel också tänka på bröllopsfesten i Kana. Ni vet, där vattnet såg sin skapare och rodnade, som Tegnér skriver. Där förvandlade Jesus vattnet till ett sånt utsökt vin att det smakade som ett vällagrat årgångsvin, men i själva verket så hade det tillkommit i samma stund. Vi ska inte förvåna oss över att uniformismen är så allmänt accepterad. Den finns nämligen förutsagd i den heliga skrift. Den heliga skrift omtalar uniformisternas framträdande som ett tecken på att den sista tiden är här. För Petrus skriver i 2 Petrus 3: framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer människor som drivs av sina begär och som förtalar er och hånar er och frågar: hur är det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Där har vi ju uniformismens princip. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Och i vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Det som strax följer efter att Petrus har skrivit detta, det brukar teistiska evolutionister föra fram för att kunna spränga den bibliska kronologin. Petrus skriver i några verser senare att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Då menar man att skapelsedagarna i själva verket mycket väl kan ha varit årtusenden eller kanske årmiljoner, årmiljarder. Men Petrus skriver inte att en dag i Bibeln är 1000 år i verkligheten, utan han skriver att för Gud, från Guds perspektiv, alltså från evighetens perspektiv, så ter sig 1000 år som en dag. Och på liknande sätt kan ju vi också uttrycka oss, även när vi rör oss inom tidens ram. När vi betraktar olika människor, en mycket gammal människa och ett litet barn, de har ju helt olika tidsuppfattning. En dag kan för ett barn te sig som en väldigt lång tid, medan en gammal man tycker att en dag, den bara svischar förbi. Men det betyder ju inte att den objektiva tiden är olika i deras liv. Båda dygn i 24 timmar, båda veckor i 7 dagar och så vidare. Det är utifrån en läsning av skapelseberättelsen omöjligt att påstå att de olika dagarna motsvarar årmiljoner. Därför att skapelsedagarnas längd definieras mycket noggrant. Det står ju, det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Det är alltså utan tvivel fråga om vanliga dygn. Och så går vi till Andra Mosebok 20:11. Så står det om sabbatsbudet. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Det här är ju ett tvingande bevis på att skapelseberättelsen ska uppfattas som vanliga dagar. Eftersom i sabbatsbudet handlade det inte om att Israel efter 6 tidsperioder av kortare eller längre varaktighet skulle vila från allt arbete under en kortare eller längre period. Att man efter 6 timmar eller 6 månader eller efter 6 miljoner år skulle vila 1 timme, 1 månad eller 1 miljon år. Nej, efter 6 vanliga arbetsdagar skulle Israel vila en vanlig dag. Och det är samma ord för dag, jom, som används i de båda leden. Israel skulle arbeta 6 dagar, typ på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden. Och så säger Jesus att vi skapades till man och kvinna i begynnelsen. Det betyder ju inte att vi har varit apor eller andra djur som först efter årmiljoner eller årmiljarder blivit människor. Nej, i begynnelsen, alltså vid skapelsens början, skapade Gud oss till man och kvinna. Eller manligt och kvinnligt, som vi hörde igår. Guds klara ord har nu avslöjat föreställningen om en evolution ledd av Gud som en bibelvidrig spekulation. Gud har inte bara så där i allmänhet skapat världen genom att bestämma naturlagarna och igångsätta långvariga processer som sträcker sig över miljoner år. Gud står istället bakom skapelsen i detalj, i synnerhet. Han sade och det blev. Under 6 dagar skapade och inredde han en värld åt människan att bo i. Och Guds ande vilade över vattnet som en liksom ordnande kraft. Den här sanningen medför en helt annan känsla av livsmening än den som evolutionismen skänker oss. Vi är inte slumpartade utkastade på ett stoftkorn i universum, utan vi hör hemma i skapelsen. Den har blivit till för vår skull. Solen och månen är satta på himlen som tecken för oss, så att vi ska kunna särskilja tider, dagar och år, förutom att de ger oss ljus. Jorden och människan, som är skapelsens krona, är alltings verkliga mitt. Den tredje stenen slungar vi mot lögn 3. Att människan förädlas och blir bättre och bättre. Utvecklingsläran bygger på föreställningen att högre avancerade arter utvecklats från lägre livsformer. Från början var det bara fråga om mycket enkla, encelliga varelser i havet som så småningom blev fiskar, som sedan fick ben och började vandra upp på land och utvecklades till andra djur och så vidare. Att vi människor härstammar från djur blir alltså följden, och man tänker sig ofta att apmänniskorna är våra närmaste förfäder. Vi blir då förädlade apor. För 100 000 år sedan så klättrade vi i träden, bet, rev och slog varandra. Den onda böjelsen är alltså någonting som vi fått med oss från djungeln. Men gradvis har vi kultiverats och lärt oss kommunikation, samarbete, solidaritet och till och med religiositet. Vi är idag många gånger bättre än vad vi var för 100 000 år sedan. Och om ytterligare 100 000 år kommer vi att vara många gånger bättre än vad vi är idag. Vi har kommit en bra bit på väg sedan vi dinglade i våra svansar bland träden, som en teolog sa. Vad många inte tänker på, det är att evolutionismen inte bara motsäger Bibelns lära om en skapelse på 6 dagar. Ännu allvarligare är att evolutionismen förstör den kristna läran om synden. Enligt Bibeln så var skapelsen från början perfekt, eller mycket god, som Gud själv sa. Synd, förgängelse och död, det var något som sen fördes in i världen som en följd av Adams och Evas synd. Men det här förnekas ju av evolutionisterna. En modern teolog sa: det är klart att det inte var synden som orsakade döden. Döden skrevs in i stenarna, alltså genom fossilen, miljontals år innan de första människorna framträdde. Men om det nu inte var synden som orsakade döden, då faller hela Paulus argumentering i Romarbrevets 5, 6, 7 och 8 kapitel. Och Kristi dyra återlösningsverk hänger helt i luften. Bibeln lär ju att liksom en endas fall, Adams, ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Men om nu inte Adam föll i synd och drog döden in i världen, vad var det då som Jesus frälste oss från? Vi ser här att utvecklingsläran förstör inte bara den kristna läran om synden, utan också om frälsningen. Jakob Filanders kusin Gabriel Filander anmälde en prästinna till domkapitlet som heter Ulla Karlsson. Och Jan Bygstad citerade hennes hädiska uttalande igår. Ni ser det här, vad hon har skrivit. Jag ska inte läsa upp det igen. Men här ser vi alltså hur utvecklingsläran helt förstör den kristna läran om frälsningen. Och där förstår vi också dess diaboliska ursprung. Hur djävulen genom detta vill föra oss alla ner i helvetet. De teistiska evolutionisterna hävdar som sagt att människan blir bättre och bättre. Men Bibeln lär att människan från början skapades fullkomlig till Guds avbild. Hon var fullständigt rättfärdig, helig och god. Genom syndafallet skedde sedan en fruktansvärd förstörelse av människonaturen. Alltså en försämring och inte en förbättring. Bara genom tron på Jesus Kristus, han som är den sista Adam, och tron på hans dyra återlösningsverk, där synden förlåts, kan Guds avbilden återställas i människan. Och fullt återställd blir den sen genom de trognas uppståndelse på den yttersta dagen. Den dag då Jesus kommer tillbaka och alla hans trogna blir lika honom i hans härlighet. Med hjälp av Guds klara ord så har vi nu avslöjat evolutionismens lögnaktiga framställning av människosläktets natur, uppkomst och framtid. Istället har vårt underbara ursprung framträtt. Hur vi skapades alldeles rättfärdiga och goda av Gud till att vara hans avbild. Döden är inte något naturligt utan en följd av syndafallet, ett djävulens verk. När han som varit en mördare från början och aldrig stått på sanningens sida lyckades locka in våra första föräldrar på syndens och dödens väg. Men vi har också sett den underbara frälsning Jesus vunnit åt oss, den som ska fullbordas då han kommer åter i härlighet. Nästa sten slungar vi mot lögn 4. Kyrkan kan genom frontförkortning behålla Bibelns huvudbudskap. Det har ofta hävdats att kyrkan har till uppgift att predika om Guds kärlek till människorna och att detta är det centrala budskapet som ska föras fram i alla tider. Men de perifera delarna av det bibliska budskapet, de är inte förpliktande. Man säger att vi kan uppge sådana bibliska uppgifter som hör en förgången och förvetenskaplig tid till och så endast hålla oss till det centrala och tidlösa budskapet om Guds kärlek. Vad ska man säga om detta? Ja, det är ju alldeles godtyckligt då vad som ska anses vara perifert eller inte. Vem är det som avgör när vi ska tro på Bibelns uppgifter och när vi inte behöver betrakta dem som sanning? Antingen får vi utse någon som gör det åt oss, till exempel påven eller den teologiska expertisen för dagen, om nu någon konsensus där skulle kunna gå att finna. Eller så konstruerar vi var och en fram vår egen privata kristendom som passar just oss. Men frälsningsbudskapet kan inte skiljas från Bibeln som helhet. Kyrkohistorien vittnar om att där människan börjat dissekera Bibeln och dela upp budskapet i eviga sanningar och sekundära sanningar, där har man hamnat på bibelkritikens sluttande plan och det har halkat fort ut för och samfunden har liberaliserats. Konsekvenserna blir också förödande, inte bara för kyrkosamfunden utan för människan, den enskilde. Kan man överhuvudtaget lita på Bibeln? Och vad är Bibeln i så fall? Hur ska vi kunna bevara vårt hopp genom den tröst som Bibeln ger om inte allt som står där är sant? Utan vi istället själva ska avgöra vad som är tillförlitligt. Det subjektiva godtycket leder i anfäktelsens stund till förtvivlan. Det är bara det odelade ordet som är vår tröst. Paulus skriver ju, ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Vi ska också komma ihåg att Bibeln inte gör någon sån uppdelning mellan frälsningsfrågor och andra frågor. Utan Paulus skriver tvärtom att han tjänade sina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Det blir naturligtvis också, bortsett från att tvivel sås ut på Bibelns vittnesbörd, också återverkningar på de centrala delarna av den kristna tron om vissa i Bibeln uppenbarade sanningar förnekas eller förvrängs. Eftersom, som vi har hört, tror jag Jan Bygstad som sa igår, att alla lärosatser hänger samman som länkarna i en kedja. Bibelsynen påverkas som sagt på ett direkt sätt. Det går inte att bortse från Bibelns uppgifter om en 6 dagars skapelse och ändå hävda att Bibeln är Guds ord som är sann och ofelbar. Och om vi inte kan lita på Bibeln i fråga om skapelsen, vad är det då som säger att Bibeln är sann när den då talar om att Gud är kärlek, att Jesus har uppstått eller att vi förklaras rättfärdiga av tro och så vidare? Evolutionismen påverkar också vår uppfattning om Gud själv. Den gode skaparen kunde inte, om evolutionismen är sann och döden redan fanns med i skapelsen före syndafallet, betrakta sitt fullbordade verk den 6:e dagen och säga, det är mycket gott. Skapelsen kan inte sägas vara mycket god om djuren dör, slås ut i en grym kamp för överlevnad och så vidare. Alternativet skulle vara att Gud är vanmäktig. Han försökte skapa en god värld men lyckades inte så bra. Vilken upplösande effekt evolutionismen har på läran om Kristi dyra återlösningsverk, det har jag redan behandlat under lögn 3. Att människan förädlas och blir bättre och bättre. Och därför slungar vi genast vår sista sten emot lögn 5. Kyrkan måste anpassa sig till den moderna vetenskapen om hon ska vara trovärdig. Det har hävdats att kyrkan för sin trovärdighets skull måste bejaka den moderna etablerade vetenskapens världsbild. Det sägs vara en överlevnadsfråga. Resonemanget lyder att ingen människa idag kan tro på Bibelns skapelseberättelse, och om kyrkan ska attrahera och engagera moderna människor så måste den anpassa sig till den moderna vetenskapen. Det som direkt kan sägas som ett sådant påstående, det är att det stämmer ju inte ens på det empiriska planet. Sedan länge så har den ena undersökningen efter den andra bekräftat att de teologiskt konservativa kyrkorna medlemsmässigt står sig bättre än de liberala. Ett verk det brukar hänvisas till i det här sammanhanget är Steve Bruce, Religion in the Modern World från 1996. De liberala prästerna har snart predikat alla kyrkor tomma. Mycket viktigare än empiriska undersökningar och tillväxtstrategier är emellertid vad Guds ord har att säga om det här tankesättet. Paulus skriver: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det spelar ingen roll om det är många eller få som samlas kring det bibliska budskapet. Kyrkan har att i varje tid predika hela Guds rådslut, allt Guds ord. Vi ska kämpa för den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga. Blir det många som vill höra vad Gud talar i sitt ord, så ska vi glädja oss över det. Blir det få, så ska vi istället ta till oss Jesu ord och löfte: var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat ge er riket. Det är inte kyrkans uppgift att bli omtyckt och uppskattad här i världen. Jesus säger: ve er när alla människor talar väl om er. Vi ska därför inte ängsligt anpassa oss efter tidens tankar för att vara salongsfähiga. Det viktigaste är inte vad människorna tänker om oss och om våra tankar, utan det enda viktiga är ju hur Gud ser på saken. Och han är också mäktig att skydda oss under förtryck och förföljelse. Och här vill jag mot slutet berätta om pastor Richard Wurmbrand, som under många år ju fick lida förföljelse under kommunismen. Han berättade om ett ateistmöte som hade ägt rum i Ryssland. Där propagerade föreläsaren för Darwins evolutionslära. Han hade just förklarat att livet här på jorden började spontant och har utvecklats sen genom naturligt urval, och att i den hårda kampen för överlevnad var det bara de starka och snabba djuren som klarade sig, medan de svaga dukade under. Där fanns då bland åhörarskaran en troende, en kristen, som hade modet att resa sig upp och fråga: men hur kom det sig att fåren överlevde? Att de inte uppslukades av vargarna? Varginnan föder 5-6 vargungar om året. Tackan föder endast ett lamm om året. Det innebär en övervikt av 5-1 för den starkare, som har skarpa tänder, vassa klor och styrka och snabbhet. Fåret saknar tillräckliga försvarsmöjligheter. Hur kommer det sig då att det fortfarande finns får? Idag skyddar människorna dem. Djurvärlden, säger du, existerade innan människan framträdde. Vilka skyddade fåren då? Och det här kunde naturligtvis inte föredragshållaren svara på. Eller rättare sagt så gav han det enda svar som det kommunistiska maskineriet mäktade med. Fångtransport till Sibirien. I paradiset behövde inte fåren beskyddas överhuvudtaget. Men efter syndafallet kunde de naturligtvis inte existera utan en beskyddare, nämligen människan, som skapades samma dag som fåren. På samma sätt kan inte heller Jesu älskade fårajord, som varit helt försvarslös mot grymma förföljare ända sedan den första kyrkans tid, existera utan en beskyddare, nämligen Gud själv. Vi har nu sett hur djävulen genom bibelkritik och evolutionism vill föra oss alla ner i avgrundens eviga pinor. Men vi har också, likt den unge herdepojken David, trätt upp mot den gudsförnekande naturvetenskapens Goliat. Den är skräckinjagande jätte, alltså den trosdödande evolutionismen, som är beväpnad, inte med svärd och spjut och lans, som den gamle Goliat, utan med en arsenal av skolläromedel, forskningsanslag, dokumentärfilmer, museiutställningar, universitetsinstitutioner har fällts på 5 områden med hjälp av Guds ord. Därför uppmanas du att med Bibeln själv, med Luther och med andra bekännelsetrogna andliga fäder aldrig någonsin vika från Guds ords ofelbara sanning. Bara genom att hålla oss till allt som tidigare är skrivet kan vi bevara vårt hopp. Tack för ordet.